Här börjar Hans vinnande bud av Christine Merrill. Inläst av Christina Leon för Harlekin. Gömda bland maskerade rumlare, omgivna av dekadens och vågade utsvävningar, möter de fyra ägarna av gentlemannaklubben Vitium et Virtus sina perfekta gelikar. Det här är första delen i miniserien Syndiga gentlemäns sällskap. Kära inläsare, en av de vanligaste frågorna som jag får är: var får du dina idéer ifrån? Ärligt talat vet jag inte alltid. Berättelserna har en tendens att komma från dolda vrår i min hjärna. I fallet Georgiana Knight måste jag erkänna att jag tog några av hennes egenheter från mitt eget förflutna. Jag var barn på 60-talet, men jag upplevde inte den spännande delen av årtiondet. Vi hade inte mycket pengar och bara 3 tv-kanaler, så jag fick ofta roa mig själv. Bland annat hälsade jag på den bruna majnastaren i skoaffären och låg på mage på infarten och matade myror med socker. Och ifall ni undrar, så har jag inte upplevt några av de andra vildare äventyren. I alla fall inte än. Trevlig läsning, Christine. Boken inleds med följande dedikation. Till pojkarna i källaren. Inte Stephen Kings pojkar, mina. Skål för att samla gänget igen. Första kapitlet. Paren på dansgolvet slutade dansa och musikerna la ner sin instrument. Aldrig förr hade Georgiana Knight varit så glad att höra en melodi ta slut. Ni dansar som en ängel. Hennes kavaljer, sa Nash Bowles, gjorde ingen ansats att släppa handen som han höll i. Istället försökte han stoppa in den i armväcket för att kunna eskortera henne från dansgolvet. Om hennes styvmor hade hört komplimangen skulle hon varit snar att påpeka att George var så långt ifrån änglalik som en flicka kunde vara. Enligt Marietta hade George allvarliga brister när det gällde både sunt förnuft och finsätt. Under åren efter hennes mors död hade hennes far låtit George fara runt som en vildbasare på lantegendomen. Det hade gjort så stor skada att det troligen var irreparabelt. Det brydde inte George sig om. Hon trivdes alldeles utmärkt precis som hon var. Hon ville verkligen inte vara någons ängel. Det fick henne att tänka på att dansa på en nålspets istället på den knivsägg av artighet som hon balanserade på när hon handskades med Sir Nash. Han var Mariettas kusin. Om hon var oförskämd mot honom skulle han rapportera det till hennes styvmor, vilket skulle resultera i ännu en tröttsam predikan om uppförande under hemfärden. Hon slet sig ur hans grepp så plötsligt att han nästan blev stående med en tom handske i handen. Det skulle Sir Nash säkert skvallra om, vilket skulle leda till ännu ett gräl. Det var kanske inte för sent att mildra skadan. George gav honom det raraste leende hon kunde få fram, men gjorde inget försök att ta hans arm. Tack, sir. Ni är mycket skicklig på att dansa. Det var en av de många dygder tillsammans med rikedom och anknytning till familjen som Marietta skulle kasta i ansiktet på henne när George tackade nej till hans oundvikliga frieri. Sir Nash sträckte sig efter hennes hand igen, som om hans rätt att röra vid henne var större än hennes rätt att neka. En dans till kanske? Jag hör att orkesterledaren stämmer upp till en vals. George var tvungen att försöka dölja en rysning när hon tänkte på det. Under kontradansen tidigare hade han lyckats stå alldeles för nära henne. Hon vågade inte ens tänka på vad han skulle försöka göra om han fick en anledning att hålla henne i famnen. Jag föredrar att inte dansa, eftersom jag tror att jag skulle bli tvungen att sätta mig innan melodin tar slut. Hon tog sin solfjäder och fällde ut den. På så sätt skapade hon en barriär mellan dem. Om än en tunn sådan. Sen fällde hon igen den och rörde vid sitt vänstra öra. Hon använde sig av det signalspråk som damer hade skapat för att undvika pinsamma scener. Jag vill att ni lämnar mig i fred. Sen avslutade hon med ord som bara var...